Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Välkomna till filmpodden Håller den? Podden när vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sonneby, här är Erik Broström.
Martin, I know now why you cry, but it's something I can never do.
Thank you. Och Fanny Agazzi.
Ja, hej.
Och Ola Aurell.
Get out! Igen.
Ja. Och vi har en specialgäst med oss idag. Du heter Nils Mattsson, välkommen.
Tack så mycket.
Berätta om dig själv. Jag har hört att du är filmvetare och animatör.
Animatör till yrket, filmvetare till, inte till yrket.
Till livsstilen.
Ja, exakt.
Och du gillar Terminator 2, förutsätter vi. Det är det vi ska diskutera. Säg inget, förlåt.
Jag säger ingenting.
Nej, du har i alla fall sett den.
Ja.
Ska vi börja med när vi såg den första gången? Vi börjar med Nils då.
Ja.
Minns när du såg den här första gången?
Det var nog jättelänge sedan, när jag var liten.
Mm.
Kanske 12 eller 13, när man var i videohyraråldern. Sådär. Tror att jag såg den här före ettan, men okay. Jag är inte säker.
Nej. Särskilda minnen? Vad hände någonting med dig?
Jag förutsätter att jag älskade den liksom förbehållningslöst när jag var 12.
Ja. Vi kommer komma vidare eller komma tillbaka till det. Ola Aurell, minns du?
Ja, jag är rätt säker på att jag såg den på bio tillsammans med vänner. Och jag minns framförallt hur att det kändes som att den var så intensiv action.
Ja.
Och det är det ju fortfarande, men ännu mer då på något sätt. Att dels hur den är klippt och intensiteten sådär bildmässigt, men också att det hela tiden händer saker, hela tiden står saker på spel. Just den här inte en lugn stund-känslan var väldigt påtaglig, minns jag.
Ja. Hur gammal var du då, Ola?
Ja, men om man tänker när den kom, 92 någonstans.
91.
Ja, jag vågar inte säga, men tillräckligt gammal för att tycka att den var lite töntig.
Men då vet du inte hur gammal, det är klart du vet hur gammal.
Ja, men jag vet inte om när jag såg den ju. Så att jag,
jaha, okej, okay, men när den var på bio, det måste ju varit den hösten.
Det ja, men det var lite fördröjning då.
Ja, det var typ ett år fördröjning då.
Alltså och det kan ju vara så att jag såg den efteråt också. Jag bara minns den där känslan att det var en käftsmäll och då är det troligt att det var på bio. Och jag minns att jag pratade med mina kompisar om den och sådär.
Jag kan flika in sen med min story varför jag köper att det var ungefär ett halvårs eller ett års fördröjning. Men jag avvaktar lite.
Ja, men jag minns också att vi redan då tyckte att det var lite sådär, lite barnfilm över det på vissa
sätt.
Men
vadå, du fick en käftsmäll?
Ja, men just actionkänslan var så påtaglig då jämfört med actionfilmen man hade sett att hur den är klippt och att det hela tiden händer saker och att man liksom, man inne pusta ut i 10 sekunder så kommer en lastbil genom ett räcke och sådär. Så det minns jag väldigt väl av det.
Fanny då?
Ja, Max, min kompis, han såg ju den här på bio va? Med sin farsa. Det var den här, för jag minns att han sa, för jag var inte medbjuden. Nej, tack Max. Men i alla fall, och jag minns att han sa, men alltså den är ganska läskig Fanny, för att han har ett rött öga och efter det blir det ganska läskigt.
Du reder alltid ut så gamla trauman med dina vänner i den här
podden.
Ja, men ja. Det här är så samma man som varje gång vi lekte Asterix, ja, så skulle jag vara Obelix. För jag var så stark.
Inte bra för självkänslan.
Ändå kul att det här är en terapisoffa för fan.
Ja, det kan ju ha många funktioner.
Alltså varje soffa jag sätter mig, ja, Ola. Skit.
Jag menar det bara som något positivt också.
Ja, ja, absolut. Nej, men så att jag det dröjde väldigt länge tills jag såg den här. Så jag såg den nog alltså när jag var kanske 14 eller någon sån där konstig ålder.
Ja, det är en konstig ålder.
Ja.
Blev du triggad av det röda ögat sen när det dök,
ja,
ut i filmen liksom?
Att så här,
och tänkte att nu är det bara liksom, nu är det kaos framöver bara.
Nej, men jag minns att jag tänkte, ja. Det var... Ja, Max. Vem gick det bäst för i högstadiet? Den som är punkare eller den som går ut med en portfölj hela grundskolan? Just saying.
Erik då?
Ja, jag vet inte hur jag ska toppa det. Men jo, för att svara på den lösa frågan. Jag såg den här, det var min brors kompis som hade fått tag på en VHS- som var filmad på bio.
Ja, den varianten.
Så det stödde tesen att den kom mycket senare på bio hit. För det var ju såhär, ooh, liksom, den har inte ens kommit än typ.
Mm.
Och jag minns att det var ju, alltså, ja, det var ju så tacky bild. Men det var så coolt. Det var så jävla coolt. Så att, bara det att man har sett effekterna på en sån dålig upplösning. Bara det att VHS är mycket sämre. Klipper halva filmen. Men sen på en skakig grej. Så att, jag har alltid sett den här med en laugh track. På liksom allt som var kul. Du vet så här. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Och sen så bara typ så här, säger han och kul. Och så hör man så här, ha, 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 typ så här. Så jag liksom, mitt första minne, det är fortfarande så att jag kan höra de där skratten från biosalongen på vissa ställen.
Men är det så då när man är van vid en LP-skiva, man är van vid att så här, ja, ah, nu hoppar den just, ja, där i låten, ja. Att du blir så här, men vad fan är den där peruken på rad 5 någonstans nere i högra hörnet?
Det, men sen har jag ju sett den 2000 gånger, ja, säkert efter det. Så, ja, du har ju liksom raderat det där. För,
alltså den tiden, är det en VHS-kamera någon har suttit med i salongen?
Ja, 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 visst, en videokamera. Ja. Det finns väl till och med ett Seinfeld-avsnitt när någon håller på och bootlägger.
Okay.
Men det var ju vanligt liksom.
Det, ja, jag vet, men jag bara tänkte, vad är det för kvalitet på en sån gammal VHS-inspelning?
Jättedålig, alltså, ja, det skulle nog knappt vara watchable nu. Alltså, man tänker att vi kan ju knappt se VHS-filmer nu för att det är så dåligt liksom.
Jag kan bringa lite klarhet i den här frågan,
ja.
Den hade premiär i USA 1 juli 1991,
ja.
Den kom, vågar jag säga, hösten 91 till Sverige.
Ja.
Och jag vet det för att den här hösten var en liksom en popkulturell, alltså, bomb. Det var en sån nästan som 1984 året.
Mm.
September tror jag, vågar jag nog säga, 91 kom Guns N' Roses Use Illusion 1 och 2.
Ja, båda släpptes samtidigt, va? Ja.
Nirvanas Nevermind,
wow,
och Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magik samma månad.
Ja.
Och i den här vevan var också Terminator 2 den största filmen i världen, väldigt, ja, länge.
Ja.
Så det var massor som skedde,
ja,
hösten 91. Då, ja, gick jag i nian, mm, och gick och såg den på bio på Sture, på Sturegatan.
Wow.
Och det var massivt alltså. Ja, ja. Det var massivt.
Hur klädde du dig? För nu ska vi se.
Det här var
det en mishmash av rock, grunge, funk?
Nej, det var nog jag var ju aldrig så subkulturell, för jag tyckte det var dyrt, ja, att ha, du vet, vara med i en subkultur.
För det hade varit kul om du hade haft grunge kängor vad heter basisten i Red Hot Chili Peppers, bara kalsonger,
ja,
och sen en bandana som Axl Rose.
Ja, nej, det var verkligen, mm, inte så. Grungen hade ju inte ens slagit igenom.
Nej, inte modet i alla fall.
Nej, utan det var ju typ året följande år och året, mm, efter. Så det var inget sånt. Men jag hade nog bara jeans och sporttröjor, tror jag.
Mm.
Det var inget speciellt.
Fanns det en speciell period precis innan grungen som var lite västern på något konstigt sätt?
Det var väldigt mycket, Levi's-reklam. Det var väldigt, exakt, mycket damm överallt.
Ja, ja, precis. Som Levi's-reklam. Men det fanns mycket sådana låtar liksom.
Ja, det var väldigt...
Bon Jovis västern-låtar.
Det var väldigt mycket cowboy-rock.
Ja, men Young Guns
var stort. Young Guns var stort. Levi's-reklamen utspelades alltid i Arizona.
Men det är roligt att det är den mystiska perioden mellan det riktiga 80-talet 90-talet och grunge 90-talet, så är det liksom den Levi's
men inte, jag tror Young Guns 2 är väl typ 91-92. Jag tror att den första kommer typ 88 eller något.
Den annars gå placera.
Ja, det måste vara där. För det är då Bon Jovi bara kliver in och levererar.
Och Cher hade en hit med Just Like Jesse James. En skämslåt för mig som jag slår på Spotify.
Det ska du ha.
Ja, men så låg det till i alla fall. Men den här var ju massiv, den här filmen. Det var ju världens absolut största film. Jag ska också dra lite vad Arnold Schwarzenegger var för typ av filmstjärna då.
Ja.
För att om vi går, för vi gjorde Terminator första för ett tag sedan, och då hade han gjorde Terminator, men sen efter det lite blandat då med andra filmer. Han gjorde bland annat Commando, The Running Man, Predator, Twins, Total Recall och Kindergarten Cop.
Jävlar,
han var
alltså
massiv filmstjärna. Han var nog nummer ett, och sen kom den här.
Men han redan gjort Kindergarten Cop?
Det var innan året, det här, alltså. Året innan.
För det är Total Recall och Kindergarten Cop är från samma, va? Eller?
Precis, de kom samma år.
Så då har han redan liksom börjat driva med sin egen persona på något sätt.
Precis.
Innan han gör T2. Liksom.
Precis. Och det förklarar ju också varför den har ju liksom lite komiska repliker, lite komiska scener, och han är den odiskutabla good guyen här. Och det var, jag tyckte att det var snyggt gjort hur de hade gjort honom från, liksom tagit honom från den mördaren, monstret, till att bli hjälten i typ samma karaktär. Det minns jag att jag tänkte på då, att det var ett snyggt move.
Ja, han är ju lite rolig innan, men sen så får han ju all humor på köpet i sin liksom interaktion med den här John Connor då, med Edward Furlong. Det som gör honom mänsklig är att han blir någon slags fadersfigur åt honom under resan. Vilket han tydligen också, jag läste att han var lite offset också. Edward Furlong växte upp utan pappa. Så att de bondade ganska mycket. Och tydligen så hade Arnold Schwarzenegger gett honom tips på hur han skulle ragga tjejer. Och Linda Hamilton konstaterade att de är mentalt på samma ålder.
Åh, gud. Stackars Linda Hamilton där ändå.
Får jag fråga en sak?
Knuffa in henne i ett skåp. You need to push her into a locker.
She knows you love her.
You love you. You build muscles and you push her.
Jag fick ju en minnesbild av en gammal OK-tidning som hade reportage om T2, där Linda Hamilton pratar oproblematiserat av OK om att Arnold liksom brukade ta hennes syrra på röven väldigt ofta. För att hennes tvillingssyrra var väldigt närvarande på inspelningssättet.
Ja, hon är också med.
Ja, hon är stunt double när de ska vara... När
finns det två Linda Hamilton?
Och Linda Hamilton var väl off-limits för att hon var typ gift med Cameron. Så då tog han hennes tvillingssyrra på röven istället hela tiden. Och det är liksom played for laughs i den här OK-artikeln från 93.
Okay, bra journalistik.
Det var en annan tid.
Men får jag fråga, ni som är gamla nog för att minnas när den kom, liksom. Hade ni koll på att han skulle vara en good guy när den kom? Eller var det som en twist?
Jag tror att det föregick. Det var så mycket tidningsartiklar och press som gjordes innan. Så att
första trailern så undvek de att visa honom med John Connor. Men i de senare trailerna så fick man ändå den teasen, liksom, eller den spoilen. Det är väl lite för att Arnold Schwarzenegger också sa efter typ Terminator att jag vill inte spela bad guy igen. Och det bröt han när han spelade Mr. Freeze.
Ja, det var ju ingen som såg det, men tydligen.
Nej. Men han spelade ju bland annat det var inte så mycket bad guy, men det var ändå en andra Red Heat spelade. Nej, det var ingen bad guy, förlåt. Det var ingen bad guy. Han spelade någon rysk polis.
Ja, okej, ja.
Ja, det kan vi glömma.
Ja, den glömmer vi.
Ja. Men jag minns att det var så mycket press som gjorde så att man visste rätt mycket om filmen innan. Det var intervjuer. Jag minns att han sa typ så här, den här Terminatorn i tvåan är mycket mer mänsklig. Liksom.
Och då fattar man väl lite också vart det är på väg.
Ja. Så där är vi någonstans. Okej, så... den inleds då när Terminatorn kommer tillbaks till dåtiden ytterligare en gång. Ska rädda John Connor nu istället för att mörda honom.
Ja.
Och de istället har skickat en T-1000 Advanced Prototype Liquid Metal. Vilket också var helt jävla sjukt. Nils, du är animatör och sånt där. Vad kan vi säga? Det här var ju fullständigt banbrytande på den tiden.
Ja, exakt. Det har jag bara hört berättas för mig, för att jag var liksom 4 när den kom ut. Typ. Mm. Så jag hade liksom ingen
koncept om att... Du har skryt nu, Nils, om att du är så ung.
Jag vet. Men jag visste liksom, jag har aldrig liksom varit medveten om actionfilm så där innan T2 liksom. Så jag kunde inte uppfatta det här. Åh, shit, nu finns det här. Mm. Men de hittade ju på sjukt mycket grejer för den här filmen. Alltså de satte upp liksom hela företag och liksom hittade på nya metoder för att scanna in film och sen laserprinta filmen igen fast med tillagda digitala effekter sådär. Och den är ju jag såg någon kul video på idag så hade man gjort jättemycket av det här med motion capture liksom, att man har någon och så har man massa prickar på sig och så har man en kamera som filmar av och så...
Hur är de där bollarna?
Ja,
man
ser
vid green screen. Liksom. Okay.
Green screen och pingisboll.
Och så har man liksom ett dataprogram som bara trackar det här och gör en 3D-modell av dig i datorn, så kan man liksom kasta på dig vad som helst eller förvandla dig till Gollum eller sådär.
Men
det fanns inte på den tiden, så då fick man liksom, för att få den här när han går och är T-1000 och är metall och ändå ser ut som Robert Patrick som spelar honom. Då liksom klädde man av honom till kalsongerna och så målade man ett rutnät på Robert Patrick och bara tvingade honom att gå ner för en parkeringsplats flera gånger medan man filmade det. Och sen var det någon stackars liksom nörd på ILM som fick sitta och så bara rita av griden i datorn så att man fick en grid som man skulle ha fått idag bara genom att tracka prickar på en kroppstrumpa. Liksom.
Shit.
Mm. En massa sånt där. Det är ganska kul att läsa på om.
Mm. Ja, för det var ju alltså, från... Nej, för det här var ju någon typ av jag vet inte om man ska kalla det för paradigmskifte eller om man ska kalla det för milstolpe eller någonting, men det finns ju en tydlig så här före och efter Terminator 2 när det kommer till grafiska effekter.
Ja, verkligen.
Det var ju, jag vet inte vad som var mest avancerat innan den här filmen, men det var ju inte ens i närheten av det här. Det var ett jättehopp det här. Och sen utöver det så är det ju så oerhört snyggt liksom producerade i allmänhet.
Ja, det känns som att det är ett paradigmskift där också. Jag har svårt att sätta fingret på vad det är, men om det är hur man använder kameror eller klippning och så, att det händer saker där helt enkelt, hur man gör actionfilm.
Ja, allting blir är bara extremt mycket snyggare.
Ja, intensivare också, men jag vet inte...
Ja, tajtare på något sätt.
Ja, men om man daterar vår moderna filmhistoria till 70-talet så är ju Star Wars som är milstolpe 1 i vad man kan göra. För det är där ILM också föds mer eller mindre, där det blir liksom ett specialeffektsbolag som alla vill ha. Mm. Och sen är det väl den här, och kanske delat lite med Jurassic Park som kommer året två år efter.
Mm.
Jag vet inte hur mycket den här hjälpte Spielberg till att göra Jurassic Park, det har jag ingen koll på, men de lär ju ha legat lite planeringen ungefär samtidigt.
Ja.
Jag tror inte Spielberg såg den här och bara dinosaurier.
Jag hörde att Spielberg hade någon typ av, så jag hittade superavancerad så här, dockor som man ska göra typ så här. Vad heter det när man tar en bild i taget?
Ja, stop motion.
Stop motion dockor.
Ja.
Men de är superavancerade nu, så jag tror att vi kan göra det. Och sen var det någon som bara, nej, vi har en dator.
Ja.
Vi kan göra det på. Och han bara, oh shit, det är ännu bättre. Vi kör dator.
Ja, men jag har hört sägas att han såg T2 faktiskt. Och där liksom så här,
det var så.
Ja, just det. Man kan ju göra... För att de använder ju också ILM. Och de använder samma stop motion-snubben som skulle ha gjort all stop motion-animation. Eller designat animationen, heter Stan Winston.
Just det.
Av Jurassic Park. Mm. Och han ska, enligt ett berömt citat, när han fick se liksom de första datoranimationerna av dinosaurier, ska han ha sagt,
ja.
We're out of a job.
Ja, just det.
Precis som paleontologerna säger i filmen Jurassic Park. Liksom.
Just det.
Han bara, fuck nu liksom. Ja, det var hela mitt yrkesliv. Liksom.
Oj.
Han var på T2 också och gjorde alla animatronics med T-800 i början.
Ja,
där de går med vapen och sådär.
Liksom. Så här, helt fungerande animatronics som liksom kan fungera. Ja.
Alltså när man har sett lite sådana stop motion i Terminator 1 eller vilken är det mer, Robocop, så är det ju ingen, man saknar inte hantverket.
Nej, det börjar ju bli lite för gammalt. De har ju haft det sedan fan King Kong liksom.
Ja, men alltså det finns ju vissa sådana gamla effekter som stod sig ganska länge, sådana här gummigrejer som stod sig ganska bra mot datoreffekter länge för att det såg lite mer organiskt ut. Men stop motion var ju aldrig bra.
Nej.
Det har jag alltid sett pajigt
ut. Ja, men stop motion är ju en konstform i sig.
Ja, men det är kanske en dockfilm för barn. Ja. Så Pingu kan det bli gulligt.
Nej, jag menar de polska dockfilmerna från när vi var små.
Nu är det Fanny som försöker bara liksom, så att jag inte ska få ett utbrott här och trigga igång mig.
Nej, men kanske från de hör hemma i sin egen genre.
Det ingår i min yrkesbeskrivning att jag måste försvara gammal, kackig stop motion.
Hur förhåller du dig till animation i filmjölk?
Oh!
Vad är Hagelbäck? Ja. Det fanns ett fönster en gång i tiden. Ja. Det fanns en marknad. Ja. Och han tog den marknaden. Ja. Och sen har det fönstret aldrig öppnats igen.
Corner the market on sour cream animation.
Åkte till Cannes och visade på stora mässor i Los Angeles.
Och alltid fick han samma fråga. Men hur smakar det med curry?
Jag tror att Spielberg såg hans film i Alexander-animation och tänkte, nu vet jag hur vi ska göra dinosaurier.
Okej, guys, we're out of a job.
Nu vet jag exakt vad vi inte ska göra. Apropå modet så är ju första scenen i stort sett är ju när Terminator kommer tillbaka naken såklart.
Ja.
Och där har vi ju det korta fönstret av 80-tals glamrock och grunge, alltså cowboymodet. För han går in på en sån motorcykelbar, rockbar, och säger den klassiska repliken, I need your boots, your clothes and your motorcycle. Och där kommer den första då så här comedy relief grejen när han har tagit alla hans kläder och grejer och ska ta hans motorcykel och steppar ut.
Ja. Yeah.
vad heter den? Bad to the Bone, eller vad heter den låten? Har ju nu blivit en klassisk sån... det bara är ju comedy relief när man hör den låten.
Ja, det blir
väl
lite det.
Man ska vara lite ironiskt tuff.
Ja, verkligen.
Det är det ju där också. Alltså, det sätter ju verkligen tonen för filmen att det här inte är noir från Terminator 1, utan nu är vi inne i något annat auditorium. Ja. Sen är det ju också väldigt mycket 91. Det är ju liksom Levi's reklam.
Ja, det här är verkligen som en sån skojreklam på något vis.
Det var liksom andra grejer, men vad var det för låt som var i Levi's reklam?
Jag vet inte.
Det var en Clash-låt.
Ja, precis. Men det var någon som hade sån här litet riff.
Det var T-Rex, va? Var inte Mark Boland? Fuck!
Ja, vi har inte tid att minnas.
jag kan leta upp det. Men det var väldigt mycket såna gitarrriffslåtar. Och dammiga gator. Harley Davidson motorcyklar. Och alla skulle ha Levi's jeans. Det var Levi's eller så var det alla andra jeans.
Det
fanns bara två kategorier.
Ja.
Och fick man tag på ett par riktiga Levi's, då var man...
Det skulle vara 501, va?
501, absolut. Men man tillhörde de coola då.
Mm. Hade du det?
Ja, men jag växte så jävla fort så att jag var ju cool i 3 veckor. Och sen hade jag ju högvattens jeans.
Jag minns inte ens som att det var
växte 18 cm mellan 14 och 15.
Åh jävlar.
Det måste vara världens kortaste 14 år.
Ja, jag var väl medel sen
ja, men jag var nog också så. Men jag minns inte ens som att det var coolt. Det var bara ett obligatorium. Det var nästan som en skoluniform att någon gick och kollade. Har du livet sämre rätt? Bra, okej, du är okej. Man fick ingen cred, men man hade blivit mobbad om man inte hade det.
Ja, precis. precis så var det. Sen dyker T-1000 upp och då chockas man ju ytterligare liksom, med just de här animationerna. Att han kan göra vad som helst med sin kropp och bli metall, bli svärd och sådana grejer.
Det var ju så supercoolt. Och just att han kan bli vem som helst också. För man får ju, i första filmen så kan han ju liksom göra rösten liksom, T-800. Men här är det verkligen så här att det blir nästan lite som The Thing. Alltså man vet inte vem man kan lita på. Det elementet läggs in också på ett helt annat sätt. Det är jävligt coolt tycker jag.
Det var alltså nästan varje scen. Så när de går in på psyksjukhuset och ska hämta Sarah Connor. Han imiterar den här vakten där inne, mördar honom, blir ett svartvit rutigt golv, och sen kommer han upp. Alltså det är så sjukt mycket scener som man, och ser man det för första gången och är 15, så blow your hair back.
Den vakten, det är ju ett tvillingpar.
Exakt, de är runda tvillingar.
Och jag tänker att de måste ha blivit så sura när de märker att så här, vi kan bara använda en, två gånger nu. Ja. För det är så här, tvillingarnas karriärer i Hollywood är typ så här, Behöver ni att de är samma samtidigt? Mm. Ja. Kom tvillingar!
Och sen bara, we're out of a job.
Ja, nu kan vi göra det. Det är, we're out of a job. De sålar sig till Stan Winston nere på någon pub. Eller sitter och krökar.
Och de två. Sitter
en stumfilmsmus. Välkommen.
Jag såg just om Gremlings 2.
Ja, de är ju där. För då är de ju två stycken.
Ja, men de är ändå bara punchlinen på ett skämt. Alltså typ såhär, de jobbar på ett labb och så Christopher Lee som är just chefs labbsnubben frågar om hur det går med typ det där kloningsprojektet.
Ja,
och de säger i kör liksom såhär, it's going great. Ja.
Tack
så mycket. Ut med dem ur filmen. Ja. Liksom.
Gremlins 2, kanske lika bra som första. Mm. Det säger ingenting om första.
Nej, men... säger ingenting.
Linda Hamilton gör ju en otrolig förändring också, eller rollutveckling av sin karaktär.
Det var ett krav från henne. Hon höll på att göra en annan film och sen så pitchade James Cameron lite och hon bara, okej, men då ska det gått, det ska genomgått någon förvandling liksom. Så jag vill inte vara samma karaktär i, som jag var i första.
Nej, och det var hon ju verkligen inte.
Nej.
Nu kommer hon tillbaka rippad.
Ja.
Alltså det är inget kroppsvett.
Vapenduglig. En riktig jävla maskin.
Det är väldigt bra. Alltså dels är det ju en bra karaktär i sig. Det är kul att se henne, men det är också fint att den är så logisk mot man har sett ettan.
Mm.
Det känns inte som att vi vill göra någonting annat, utan det är mer så här, ja, men om man bara tänker logiskt vad hon förstår om sitt liv och vad som har hänt på 10 år. Hon måste vara så där totalt besatt, lite psykskadad, lägger allt krut på att bara träna sig för våld. Så allt känns så här super. Ja, självklart ska hon inte vara som ettan utan så här.
Mm.
Plus att det är en jätteintressant karaktär med hela den här Cassandra-grejen.
Mm.
Och att hon inte bara är cool och tuff utan också skör liksom. Att hon håller på att gå sönder hela tiden. Det är jävligt
Ja, men det är hennes skörhet driver ju henne till att bli den största Terminatorn av alla.
Ja, men
liksom.
Exakt. Men det är den fylligheten i det som är, jag tycker hon är definitivt starkaste karaktären i filmen.
Och hon är ju definitivt känslokallare än robotarna i filmen.
Ja, nu när du säger
skulle
det,
säga faktiskt. Alltså, hur hon
inte
T-1000 sin...
skulle jag,
men ändå, när hon bara drar ifrån sin son, när hon bara, sluta, försök rädda mig, alltså så.
Om man tänker så att...
det är helt logiskt.
Arnold i den här filmen är ju lite mer familjefilm. Hon är mindre familjefilm. Hon gör ont på riktigt.
Ja.
Hon tror att hennes barn har dött och sitter på psyket och sådana grejer. Alltså, det känns på ett annat sätt.
Det slog mig med första filmen, för den... Jag tänkte ändå så här, första filmen, men den slutar ju typ lyckligt. Och den gör ju det, liksom. Men om man tänker på vad hon går ut ur den filmen med för bagage, liksom. Den här vetskapen om att så här, ja, världen kommer att gå under, det går inte att förhindra.
Nej,
liksom.
Alltså, första filmen slutar ganska hårt. Alltså.
Ja, men det slutar ändå med att hon liksom överlever.
Ja,
de vinner ju över Terminatorn.
Men den slutar på ett väldigt sånt akkord som är, det finns ett litet hopp någonstans, men nu väntar bara mörker och det är nästan hopplöst.
There's a storm coming.
Ja, det är, precis. Så att det är tungt. Jag tycker slutet är svinbra. Det är kanske det bästa i allting som finns i Terminator-filmerna. Jag tycker det är jättebra.
Det är lite det slutet. Jag älskar det slutet så mycket. Det är det som gör lite grann att jag inte tycker om T2 så mycket.
Ja, men jag känner så också. Liksom. Ja, men jag är lite team dig då. Ja.
Team cyniker.
Ja, exakt. Liksom, ja.
Men slutet är spännande. Nu kanske vi fortfarande är i handlingen lite här. Men vi kan väl... Visst finns det olika slut på den här?
Det finns ju en specialversion. Och det positiva med executives och studios och så, det är ju att de har lite kontroll. För att James Camerons filmer under den här perioden blir avsevärt sämre när han får bestämma. Hans director's cut blir sentimentala, överdrivna och bara fåniga.
Alltså James Cameron, och nu går jag också händelsen i förväg, han genomgår ju en förruttnelseprocess från T1 som är en ganska konsekvent noir-film. Den är inte lika hantverksskicklig och så, men den är liksom ganska stram, ganska cynisk. Och sen så den här är på väg mot Titanic och Titanic på väg mot Avatar. Alltså man ser att det är något som håller på att lösas upp i hans hjärna.
Ja, nu bor han bara i någon jävla render farm. Där de håller på att prutta ur sig liksom 4 stycken avataruppföljare som ingen har bett om någonsin.
Ja, men...
jag tror att han har laddat upp sig. Jag tror att han bara är på the cloud nu för tiden.
Han är inte längre fysisk materia.
Han är Skynet.
Han vill bli liquid form.
Ja.
Han har lagt på så jobbig, vad heter det, vocoder, vad heter det där som förändrar rösten? Wow.
Vad han än säger.
Ja, som Bon Jovi-gitarristen som hade en sån.
Ja. Voice, vad heter det? Inte Voicebox. Voice inte Voicebox.
Ja. I vilka, vad gör han
i munnen?
Han vill låta
wow.
Han vill låta som en robot från 1978.
Precis.
818. And Hard Freaks.
Ja, Linda Hamilton som sagt, otrolig. Jag kollar på lite så YouTube, gamla tv-inslag sånt där, när hon tränade för den här. Det var fysisk träning, så där 3 timmar om dagen.
Ja.
Och sen var det vapenträning.
Ja.
Och jag vet inte vad det var mer, men hennes spanska var okej också.
Ja, det är det väl. Men hon tränade otroligt mycket. Alltså, hon tränade säkert, vad var det, 13 veckor, 3 timmar om dagen. Alltså det var så här vansinnigt liksom. Ja.
Det måste vara hennes livsroll. Hon känner för något annat sådär.
Skönheten och odjuret, en liten serie som gick på 80-talet.
Det minns jag.
Ja, det minns jag också. Men det här är ju, ja, det här är ju hennes liksom, det här är hennes peak.
Det var ju rätt investerat liksom. Hon kanske någonstans kände på sig att det är nu jag gör mitt historiska avtryck.
Jo, men jag tror det. Ja. Det är Dantes peak sen liksom. Vad ska man säga?
Mm. Det var skönheten och odjuret som alla liksom unga hemmafruar såg och bara, jag ska operera mig och se ut precis som det där odjuret när jag blir äldre. Om jag bara opererar mig tillräckligt många gånger kommer jag se ut lite så.
Ron Perlman-komplexet.
Ändå.
Visst är det han?
Ja, det är Ron Perlman.
Är det det?
Ja.
Ron Perlman i lejon makeup.
Det är som tvillingarna. Varje gång någon ringer Ron Perlman och så säger jag, okej, ja, det är ett monster.
Jag undrar hur skönheten och odjuret skulle stå sig idag.
Ja, alltså, sådär tror jag.
Ja, den kom väl för inte så länge sedan igen.
Det enda rättvisa är att vi ser hela serien och så ses vi här och pratar om det.
Mycket bra. Någon som överlever så kan den komma hit.
Sarah Connors backstory i den här filmen är också väldigt, väldigt bra. Det för mig till en av mina favoritrepliker i hela filmen. Vill ni höra?
Ja!
Spent a lot of time in Nicaragua and places like that.
Det var det.
Nicaragua.
när John Connor säger Nicaragua. Jag älskar det.
Tror att han gick in i rollen hårt som en så här 11-12-åring eller tror James Cameron bara så här, could you pronounce it? För han är ju perfektionist. Ja. Nicaragua.
Mm. You have lived there, so you know how to say it.
Jag tror det är senare.
Ja. Förmodligen.
Jag vet inte.
Ska vi prata om det jobbiga barnet?
Ja.
Men tar vi upp det där med att ha med barn i filmer för att de ska bli relaterbara för barn?
Jag tyckte när jag såg den första gången och sånt där så tyckte jag han var okej. Okay.
Han var ju min ålder, så jag tyckte ju såhär, vilket härligt halvvuxen människa.
Men nu när jag ser det nu så är det är ju horribelt. Alltså.
Ja,
man tar
sig
ur filmen hela tiden. Vänta ett ögonblick bara.
Spent a lot of time in Nicaragua.
Nicaragua.
Om du fortsätter så kommer snart finnas en knapp bredvid Orup som heter Nicaragua.
Ja, men för att jag läste att James Cameron var tydligen också rätt nervös inför det här med barn. Men han var nog mer nervös inför att han ville inte att det skulle förstöra hans professionalitet eller något. Alltså han tyckte barn var så fladdriga. De måste vara professionella. De måste kunna jobba snabbt med dem sådär. Men,
så han valde Edward Furlong.
Ja, det var tydligen
den mest professionella människan som någonsin har levt.
Nej, men det var han var väl säkert.
Jag tror han var ju oförstörd här. Ja. Edward Furlong. Han förstördes ju av det här.
Men han var ju inte så det var. Visst var det att han hittade honom i han hittade honom i typ en arkad. Han var ute och prowlade efter 12-åringar och så
hittade
han.
Det där är ju ett litet varningstecken. Ja.
Men det var någon kvinna som var ute och scoutade åt den här
Pew.
Ja, och han säger också i en intervju, hon skulle glodde på mig jättelänge. Jag blev helt nervös. Jag fattade inte vad det var för konstig tjej.
Mm. Var det samma som började jobba åt Epstein sen?
Ja.
Den kvinnan?
Nej, ingen aning.
Han har ju looken, han och hans rödhåriga kompis. Det är ett bra team. Alltså man ser bara liksom, visuellt så är det så här. Det ser ut som två kompisar som kommer att hamna i skiten liksom, och hamna i en actionfilm.
Ja.
Men han borde bara inte öppna munnen. Han var perfekt i en rockvideo.
Jag tycker
Guns N' Roses gjorde You Could Be Mine som är en låt i den här där han är med lite grann. Det är väl bilder från filmen.
Ja.
Men, och det är kanon. Men bara så här, när han öppnar munnen. Alltså det är så jävla illa.
Ja, det är dåligt. Men det är inte bara skådespeleri. Det blir en viss ton när man har barn. Det är någonting med sådär, oj, det är polisbil utanför. Och så går barnet fram och säger, oh. Alltså det blir något... Det blir larvigt liksom. Det är svårt att göra det bra.
Jag håller med om att det är fånigt och det är svårt att göra bra. Men om man ska göra det hyfsat, alltså går det inte att göra bättre, då är det ju typ det här. Alltså jag menar det, jag tycker att han för sig ganska bra jämfört med andra barnskådisar.
Alltså jag är i chock, jag tycker han är jättebra. Vi pratar ju inte sjätte sinnet här direkt.
Nej, men jag tycker han är ojämn. Jag tycker ibland är han bra och ibland är han katastrof.
För mig är det nog inte så mycket skådespeleriet. Även om det, jag menar, det får man vänta sig att det är dåligt. Men det är något med tonen i det som är väldigt tramsigt. Det är ett barn som ska säga så här lite, jag ska säga lite coola grejer, jag är lite street. Och jag menar, jag får dålig känsla av det.
Ja, men det är ju liksom James Carons fel. För att han tvingar honom att säga såhär Bart Simpson catchphrases.
Ja,
liksom,
precis. Det är regigrejer. Ja, men det är Bart Simpson också den här tiden. Det är ganska träffsäkert. Att, faktiskt, och vad härligt att se en liten pojke som säger lite så här, aj caramba, och sådana grejer. Och, jag vet inte, jag vill inte ha det.
Det är Simpsons, vill jag bara säga.
Men också, John Connor, det slog mig nu. Han är, alltså, han är en ganska dryg unge.
Ja, det
är han. Och det kanske är poängen för att han ska, så här, han ska vara dryg, så ska han växa upp och lära sig att bli den här liksom...
Ja, fast det är en great military leader.
She's not my mother, Todd.
Fast det tänkte jag också på. Hans fosterföräldrar var liksom mycket mindre hemska än vad jag minns det.
De känns helt okej. Okay. Ja. Det är så här, John, come on, clean your mother's room, I'll buy you a beer. Ja. Det är typ den attityden. Han säger inte I'll buy you a beer, men det låter så.
Han har fått en motorcykel!
Ja! Jag tänkte också det nu. Jag bara, fan, vi borde inte ha gett honom denna motorcykel. Har vi gett honom en motorcykel?
Hur gammal är han? 11 liksom.
Ja, alltså, han lever ju drömmen. Ja, att
han är
bortskämd.
Det är det därför. Ja.
För jag minns det som att när de dödades av T-1000, så minns jag det som att okej, de fick vad de förtjänade. För de var liksom hemska bröderna Grimm, fosterföräldrar. Sådär. Men det är de ju inte alls.
Nej, men det är ju för att man hör fosterföräldrar. Det är som styrmamma. Ja, är så tänker man så här.
Jag hade dödat en av mina föräldrar för en motorcykel.
Han behövde inte göra det.
Men det är också en sak som jag tycker är tråkig med filmen. Just att när man ska, den är för snäll liksom, och det är liksom, nu ska vi döda någon. Ja, då ska det vara någon som man inte tycker om. Men ettan är det ju, då har han dödat hennes mamma. Det är helt okommenterat, det är bara jättehemskt att han har dödat hennes mamma. Man bara fattar vad som har hänt. Och likadant när de ska skjuta på polisbilar och de säger, åh, noll död. Alltså det finns en väldigt familjevänlig ton.
Du kan ju inte ha en good guy som skjuter poliser. Så det fattar jag att de måste göra det.
Men det finns
liksom
ett väldigt fokus på att göra det snällt. Och sen paradoxalt nog så innehåller en del ganska brutalt våld mitt i det. Så den är också inkonsekvent. Man kan också sticka in öga på den här säkerhetsvakten som inte har gjort någonting. Så det finns liksom inslag av att vara, oj, det här passar inte för barn, till väldigt sådär mysigt.
Ja, det är en balans där, för att John Connor säger ju till Terminator, alltså, du får inte döda folk. Och sen skjuter han en säkerhetsvakt i knäskålarna. Han bara, he live.
John Connor bara, pew!
Ja.
Och i scenen när han säger det, och han börjar gorma på Arnold för att såhär, hjälp mig, han håller på att typ föra bort mig eller någonting. Och så ropar han till sig på såhär wrestlersnubbar. Och så kommer de dit för att hjälpa honom. Och han bara såhär, get lost, dipshit. Han är sjukt elak mot dem liksom. De har ju kommit dit för att hjälpa honom. Och sen bara såhär, låter han Arnold spöa upp dem typ.
Precis.
Och sen bara backar han på att såhär, du kan inte skjuta dem liksom.
Ja, men där ser man den personliga mognaden har inte satt in. Han har inte blivit en general än.
Nej. Han är bra nära.
Han får minsta makt. Det går 6 sekunder innan han börjar missbruka det.
Du måste göra allt jag säger. Ställ dig på ett ben.
Här är den. Jag tog fram den bara för att visa på vilket svin karaktären är och vilken dålig skådespelare han är.
Did you call moi a dipshit?
Just trying to help this punk.
Grab this guy, I can't believe he called me.
Get him off of me!
Now who's the dipshit and jock douchebag?
Get off of me!
No! Put the gun down now! Get out of here!
Come on, guys, split! Come on!
Ja, det
är min favorit när hon säger put the gun down now. Arnold bara lägger den ner på marken. Så bokstavstolkar, jag tycker det är så underbart.
Put the gun down now.
Arnold gör ganska många roliga sådana grejer. Jag tycker inte, Arnold är ju inte världens roligaste snubbe.
Nej.
Förutom i den här filmen.
Ja, men det är ofattbart att han har blivit liksom the king of catchphrases, ja, på något sätt. För att han kan ju inte leverera en catchphrase liksom,
nej,
egentligen.
Nej.
Men han är rolig när han gör sådana här grejer. Typ, ja, stå på ett ben eller... När han, det är senare, men när de gör så här, leker high five-leken liksom,
ja, just det.
Och Edward Furlong gör liksom too slow,
ja,
och Arnold ser liksom lite så här,
han blir så jävla sur.
Ja. Ja. Stött ut, liksom.
Och det är ju roligt för att det här gör ju väldigt mycket för Arnolds karriär ytterligare. Han är ju redan en stjärna, men att han får spela känslor som en robot gör ju att varje liten sån grej är ju som att man är så här, wow.
Mm. Ja.
Vilket range, för man tänker att det är en maskin som kan visa irritation.
Ja, eller hur?
Det är ju genialt.
Jag håller inte med riktigt om att han inte är rolig. Jag av det jag har sett honom så här privat, när han inte är på liksom, spelar en roll, så är han ju extremt rolig.
Politiken. Alltså,
ja, precis. Eller typ innan också, bara så här filmstjärnan. Att så här, han är extremt så här, snabb och witty. Till och med i den här i Pumping Iron, den här bodybuilding-dokumentären.
Ja, just det.
Till och med där så är han ju liksom, han så här, har varit i USA i 2 år eller någonting, och är så här skitrolig på...
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På ett annat språk. Mm. Så han har absolut komisk timing.
Mm. Ah,
han har bara inte kommit in i det som skådespelare.
Nej, än, liksom. Han är bara en dålig skådis helt enkelt.
Ja.
Ja, men han är rolig. True Lies, alltså den gamla klassiken.
Men året innan var det ju Kindergarten Cop.
Ja.
It's not a tumor. It's not a tumor at all. Det är roligt. Jag tycker han är rolig.
Jag tycker Kindergarten Cop är en otroligt rolig, tycker jag.
Men han är den roligaste av meatheads.
Ja.
Sen finns det ju skitmånga som är extremt mycket roligare.
Ja, Stallone är också ganska rolig faktiskt.
Ja, kan vara
typ
rolig.
Typ Demolition Man.
Nu börjar jag känna lite så här att ni är lite så här som folk som säger att supermodeller är skitroliga.
Mm.
Men hon är faktiskt skitrolig.
För att vara
och man
snygg.
Bara, varför? Ja, för att jag sa så här, här har du kom kaffe. Och hon bara, ew, vad äcklig. Och så skojar hon liksom.
Ja, jag ska gardera mig med att jag aldrig tyckte att en supermodell är rolig.
Men det är ju som en, alltså det är en relativitetsfråga. Alltså det är ju som att säga att politiker är roliga liksom.
Precis,
för att vara en meathead eller liksom socialdemokrat.
Det är klart, så. Alla måste ha kategorier. Man måste jämföra dem där med. Men jag känner lite så här. Edward Furlong, bättre skådis än Arnold.
Ja, men typ.
Ja, alltså, han är bra för att vara 10, om vi säger så. Om man ska liksom lägga in dem i kategorier.
Jag säger att de är samma
kategorier. Elens 10, jag tycker han ser ut som 14.
Det är han är äldre än 10, de är alltid äldre.
Ja, precis. Det är konstigt.
Men han ska vara 10.
Han ska vara 10 i filmen, och det är jättekonstigt för att han känns lätt 13, kanske 14.
Jag tänker 12, men det är så konstig ålder där folk kan se helt olika ut. Folk kan se... Beroende på om man liksom kommit i puberteten ordentligt eller inte, så kan det göra så enorm skillnad när man är 13.
Ja. Det är ju någonting med rösten, va?
Jag läste någonting om det, att tydligen så han gick in i målbrottet under filmningen. Så han fick dubba allting. Mm. Alla hans dialog fick de dubba om sen. För att hans röst förändrades så mycket under...
Så han hade förmodligen ljusare röst i den tidiga produktionen, och sen fick han gå in tillbaka när han hade fått sin coola målbrottsröst som vi alla hör. Den. Så kan jag ana hur det lät innan.
Ska vi ta lite siffror? Har du siffrorna, några siffror, Erik?
Jag har lite siffror. Vi kan väl konstatera att det var en hit. Budgeten var... De gick ut med att de skulle göra en uppföljare redan 84, och sen dröjde det.
Oj.
Då var budgeten på 12 miljoner. Det blev en budget på 102 miljoner dollar.
Mm.
Och den spelade in 521 miljoner dollar worldwide.
Mm.
Wow.
Den hade redan fått tillbaka, bara på den här distributionen worldwide, innan premiären hade de fått tillbaka alla pengar.
Okay.
Vad alla köpt in den för.
Okay.
Och den spelar in en tredjedel av budgeten opening weekend i US bara.
Wow.
Så det är en otrolig jävla... folk gick och såg den här.
Mm.
Och fick 4 Oscars för effekter, smink, ljud och ljud.
Ljud och ljud?
Ja, alltså... ljudeffekter och sound design och sound effect, okay, så okay, liksom, olika, så, olika, ljud, olika kategorier.
Kategorier, ja. Ljud, ja.
Det var inte så bra att de gav det 2 gånger.
Som sån här, när de ger 6 getingar till Glenn Hussein.
Men det är väldigt bra ljuddesign i den här filmen.
Mm. Ja, men det är otroligt, otroligt detaljerat allting. Ja.
Att de verkligen... Dålig musikpåläggning, bra ljud.
Ja, kanske. Jag tycker musiken håller.
No.
Ja, men den är ju, det är ju ett soundtrack. Det är inte...
Okej. Men det är ju ändå en... Ja, det är lite pinsamt är lite att de har den, tycker jag.
Ja.
Jag stämmer att i början när John Connor och hans polare åker motorcykel och lyssnar på Guns N' Roses, så sjunger hans polare med i en bit av låten där det inte är någon sång.
Mm-hmm.
Han bara ropar helt plötsligt. Där hade de kunnat lägga musiken eller låten så att han faktiskt sjöng med på sång.
Jag tycker det passar karaktären.
Jag har tänkt på varje gång jag har sett den i hela mitt liv. Varför sjunger han med? Det är ingen sång där.
Jag minns inte om det var... Det var ju säkert en del av liksom, upplevelsen att det var så massivt. Men jag minns att jag gick och såg Die Hard för några år sedan bara igen. För den gick upp på Rigoletto någon gång. Så och bara, fan vad fett att gå och se original Die Hard.
Oh.
Och det ljudet var verkligen som så här, 2 små högtalare inne i biografen. Det var så otroligt tunt ljud. Mm. Så jag kan tänka mig att de här lyfter nivån också när det kommer till, till liksom ljuddesign.
Mm.
För att jag kan tänka mig att den här är liksom... Den här har så massivt ljud.
Hade de inte kunnat bjucka lite på en remastering och göra någonting mer om de
ändå... Die Hard?
Ja, om de släppte den igen, menar jag. Det känns lite...
Det vet jag inte, men det kan de inte ha gjort, för det är otroligt tunt ljud.
Det kanske är Rigoletto som bara har liksom... Deras ljudsystem är bara riggat för så här Oscarsfilmer
inte,
och liksom...
Ja, det är inte jättebra alltså. Ja. Nu har de kanske gjort om det, för de har renoverat för 4:e gången. Så nu kanske det är bättre, men det är inte 100.
Nej.
Den la sig på nummer 1, ska jag tillägga också.
Mm.
Följt av Beauty and the Beast, alltså inte serien som Linda Hamilton spelade in, utan den animerade filmen.
Linda Hamilton. Det var också sån här, normalt har vi inte in tv-serier på den här listan, men den var så
Linda
bra.
Hamilton är så bra. Så. Trean, Robin Hood, Prince of Thieves, och sen Hook, The Silence of the Lambs, som vi har sett här, JFK, Adam's Family, Cape Fear, Hot Shots, Sova med fienden, är de 10 bäst säljande det året, 1991.
Ganska dåliga filmer som jag ändå sett typ alla.
Jag tänkte just, vilka trevliga filmer tänkte jag just.
Sen har vi också sett Point Break det här året, den var på nummer 16 och vi har säkert sett flera.
Men, jag tror fan Point Break kom den hösten också, hösten 91.
Ja, Thelma & Louise. Den har vi också sett.
Oh, den så långt ner.
Den är också lite dammig i västern.
Oh ja.
Mm. Oh, ja. Den är
mycket. Alltså, till och med Brad Pitt i liksom är ju där.
Ja. Mitt i eran
tajta 501er i rött damm.
Oh.
Absolut. Oh. Ja, sattes den på plats liksom i historien.
Oh ja.
Ja, 91.
Nej, men helt klart.
Men på tal om Die Hard, jag ska lite casting. James Cameron valde James Patrick för att han såg honom i Die Hard 2, där man inte kommer ihåg honom. Nej. Han är en av terroristerna som har en replik, och det är när de är vid någon slags inte rulltrappa, men vad heter det, så här roll, när den går plant,
rullband.
Ja. Och så ska de fixa någon grej, någon parabolantenn.
Wolf is fine, baby. Nej, han säger inte det.
Nej, han säger inte det. Det hade han kunnat säga. Men då säger det någon SWAT-team som ska komma där, som är på de goda sida, flygplatsen då. Hey asshole, what do I look like to you? Och så vänder sig Robert Patrick om och säger a sitting duck, och skjuter honom i huvudet.
Ah, okay.
Och baserat på det, antar jag, så sa James Cameron, han ska vara liquid metal.
Mm.
Det är ett av de bästa besluten som James Cameron har fattat i hela sitt liv, tror jag.
Ja, det var välkastat.
Han är så jävla bra.
Ja, otroligt.
Och det är en så fantastiskt bra skurk. Ja.
Jag hörde att han, inför den här rollen, att han skulle göra någon typ av testscen. Han skulle gå in och leta efter John Connor, jag tror hemma hos fosterföräldrarna.
Mm.
Och går in och, du vet, så här, bara river runt. Och, eller han fick regin då. Så här, du ska gå in och bara röja runt och bara leta efter honom. Och han sa då så här att jag vill att han ska vara mer av ett rodjur. Han ska gå omkring som en katt och, du vet, så scanna av och vara så det är där jag ser att han, det är mer sofistikerad robot, ja, som bara smyger, scanner av miljön så här, som helt ohörlig, vad heter det? Ohörbar. Nej.
Ja, men liksom, ja,
och osynlig så mycket, ja, det går liksom. Mm. Och så det var väl ett beslut som de köpte då.
Ja. Han gjorde ju så här löpträning där han övade upp så pass bra kondition att han bara andades genom näsan under otrolig sprint. Mm. Så när det kommer till att jaga John Connor på motorcykeln så fick han hålla tillbaka. För han kunde lätt springa ifatt den motorcykeln. Huh. Så han var tvungen att hålla tillbaka för att han var så pass bra i shape liksom.
Jävlar.
Det är snack om att gå in i rollen. Alltså.
Det är riktigt bra springscener i den här filmen.
Ja, det är den bästa sprinten typ, tror jag.
Dels det, men också när Sarah Connor springer på mentalsjukhuset. Hon springer i korridorerna barfota. Liksom.
Mm. Som att hon gör ett litet hoppsasteg i början. Som jag har stört mig på sedan jag såg den 91.
Jag tycker det hoppsasteget tyder på att hon är kampsportstränad. Och det tycker jag, det respekterar jag som fan.
Jag tycker hon tar batongen och liksom fäller in den under armen.
Ja, precis vad du menar.
Det ser så jävla häftigt.
Hon ser så lätt och stark ut.
Jag har aldrig sett batongen, för jag ser bara hoppsasteget.
Mm. Jag tänker att det kanske är någon sån panikgrej.
Nej, hon har full kontroll.
Uff.
Jag har tvärtom stor respekt för det hoppsasteget.
Okej, ja.
Mm, jag med.
Vad kul att vi kan mötas och diskutera
en omröstning i någon grupp om hoppsasteget. För eller mot hoppsasteget.
Jag hörde att Robert Patrick, han återigen när CGI, när de skulle göra liksom väldigt tidiga modeller av hans huvud och hans kropp. Så där liksom. För de behövde ju veta långt innan inspelningen, så här, hur kommer du spela den här rollen? Hur kommer det se ut? Mm. För att de skulle kunna börja jobba på modeller av honom som skulle matcha hur hans framträdande i filmen sen.
Mm.
Och då sa han att så, men jag har tänkt med den här karaktären lite grann som en bönsyrsa.
Oj! Ja.
Och det makes sense om man kollar på en bönsyrsa, för de är liksom lite framåtlutande och det är väldigt mycket så här triangelform på deras huvud.
Ja, just liksom. Det.
Och så, han går alltid omkring med huvudet lite nerböjt.
Ja.
Och
hakan inåt liksom.
Hakan inåt, öron utåt.
Ja. Mm.
Hans öron är fantastiska i den här filmen, måste man ju ändå genom liksom.
Opererade de för rollen?
De fick varsin Oscar. Hans öron faktiskt.
Vanligtvis får ju bara ett öra Oscar.
Och så två till jul.
Det var bara öronen på Oscar-statyetten. Så två små kluppar liksom som han finns.
Mer uppgifter var att han snackade om att han tränade fys och sen kampsport och sen var han på skjutbanan. Så han gjorde sig tre pass om dagen och hade inget liksom betalt. Han fick ju inte betalt innan han liksom hade spelat in allt. Så att han var helt punk. Och så gjorde han liksom tre pass om dagen och hade inga pengar. Och så levde liksom riktigt jävla fattigt bara. För att förbereda sig för rollen och var superseriös.
Ja, det där är en grej tycker jag. För att ofta när man hör skådespelare förbereda sig och så tänker man ju så här, ja men det är ju lätt för dem att leva.
De får alla resurser.
Ja, de får ju så här tränare, de får typ ägg på morgonen och sånt.
Mm. Wow!
Och tre mandlar till lunch eller vad det nu är.
Ja, men om man vet att det är Terminator 2. Alltså okej, om man typ så här, jag gjorde det för pengarna, jag hade inga pengar, jag gick in hårt för rollen, och så vet man inte hur den går. Men Terminator 2 vet man lite hur den går.
De borde ha bara liksom gett honom lite av ett break. Liksom.
Han har sagt en replik i sitt liv, gissar jag. A sitting duck! Och sen så säger de så här, du ska vara skurken. Kan du tänka dig att träna hur mycket som helst? Han bara, ja. Jag tror att det är...
Kan du tänka dig att vara punk ett tag?
Men det kanske är det som gör...
köpa din ammunition på Walmart.
Men karaktären kanske blir så bra för att han liksom har förberett den. För det känns verkligen som att det finns ett djup till T-1000, tycker jag. Som egentligen inte borde finnas där, för att det bara är en liquid metal-maskin. Liksom. Men att det är någonting med honom, att han verkar liksom ha kul. Hans karaktär verkar gå omkring och tycka att det är kul att utforska sin kropp. och den här världen, och liksom, när han liksom gör sin arm till typ ett spjut som spetsar någons öga, då är det som att han så här, oh shit, jag kunde göra det där också liksom, på något sätt.
Ja.
Han är som Agent Smith i Matrix, tänkte jag på.
Ja, det är lite, vilken bra jämförelse.
Han borde inte heller ha en personlighet alls.
Nej.
Men han har ändå så här ett temperament och känslor.
Ja.
Och tycker att det är kul att slåss med Neo, och han hatar att vara i Matrix liksom. Ja. Och T-1000 tycker liksom att det är kul att gå omkring och mörda folk, och han gör den här liksom vifta med fingret grejen i slutet när Linda Hamilton försöker skjuta honom, och han har liksom roligt sådär, och det gör det kul att kolla på honom.
Skillnaden där är ju att så här, det känns som att T-1000 observerar hela tiden och lär sig, analyserar lite som en så här orm eller som en katt på något sätt. Medan Agent Smith är lite mer, det är hans otålmodighet som blir hans fall. Liksom. Men jag håller med om att det är en bra skurkreferensparallell där, att de liknar varandra lite. Mm.
Det är en karaktär som inte borde ha en karaktär, men som ändå har en karaktär.
Verkligen.
Liksom. Mm. Och tala om det där, att lära sig. Jag gillar när John Connor ringer hem till sina fosterföräldrar och de ska kolla om så här, lever de fortfarande? Liksom. Ja. Och det som man tror då är hans fostermorsa svarar i telefonen och pratar en stund. Då står hon och så här hackar selleri liksom, och tillreder mat. Jag gillar tanken på att T-1000 har liksom dödat henne, blivit henne och sen ställt sig och börjar liksom hacka selleri.
Ja, jag lärde mig ju att ha ett svärd istället för arm. Och sen så lärde jag mig att hacka selleri. Och sen så lärde jag mig...
Och sen kommer Todd och stör liksom, och så spetsar hon.
Jag lärde mig en riktigt bra bouillabaisse.
Det kan ju vara så att T-1000 går in och dödar henne. Samma skådespelare som för övrigt spelar Vasquez i Aliens.
Ja.
Ja. Mm. Där hon är en badass. Men dödar henne och bara... cooking. Och bara så här, jag håller på att döda kriget där och bara, fan, jag vill göra det här istället. Och sen bara, I gotta call them. Och han bara, just det, my mission. Och så kommer Todd och då bara, okej, jag kommer. Men han hade liksom bara, jag ska bli kock, jag ska bli en kvinnlig kock.
Han har ju redan gått in i rollen som den här, han dödade ju polisen som han sen blev.
Ja.
Så bara, fan, hemmafruen då. Känns så mycket trevligare.
Det är ju en experimentell modell så det kan finnas en bugg i det. Så man fastnar.
Mission abandoned.
Man ser bara inombords hur han bara rainbow-wheelar tillbaka till sitt mission.
Just det. Som mitt i Masterchef-finalen. Liksom. Ja. Fan, just det, vänta. Det har gått för långt.
Vad ska vi gå på? Har vi något mer att ta upp?
Ja, lite har vi. Vi har inte klagat tillräckligt mycket på slutet.
Nej.
Och vi har inte heller jämfört den med ettan som jag ville göra. Jag har utlovat. Men vi kan göra det i Patreon också.
Det kan vi göra. Jag vill ta upp en grej bara. Jag såg likheter mellan när Sarah Connor skulle wasta han Skynet-chefen.
Mm.
Hemma i hans hem.
Mm.
Och mejade kulor rakt in för att döda honom. Kändes lite Gudfadern 2 när de ska liksom ta Michael Corleone. De skjuter ju rakt in i hans
i sovrummet.
Ja. Och jag tänkte på den här scenen när Michael Corleone bara in my home where my children sleep,
in my bedroom where my wife sleeps,
and my children
come to play with the toys.
Också ett Seinfeld-avsnitt, tror jag.
Ja, det...
Han drar en version.
Ja, just det. Både
in,
den...
my home, ja. Where I come to play with my toys.
Just det.
Vad är det här?
In my home. In my bedroom where my wife sleeps. Where my children come and play with their toys.
Oh.
Åh,
där börjar
den.
Oj. Ja, det är bra.
En till grej, Sarah Connor vill jag bara säga, som också är så fantastisk, bra karaktär. Och jag blev lite chockad när jag såg T1, för jag bara, men just det, hon är fan inte så... Hon har snygga gympadojer, men hon är inte så jävla kul i den här första filmen. Men i den här, när hon går bara full, hon är ju som Lego Batman. Alltså hon är så här svår och bara står och bara babblar rakt ut och bara, oh, Captain's Log, I hate everything, there's no future. Och till slut hennes son bara, mom, let's be a bit more productive here. När hon liksom, det är nästan som att de driver lite med henne. Det tycker jag är så där. Men sen också när någon annan sån här Captain's Log, när hon bara, when I saw John play with the machine, it was all so obvious. Men they leave him and they beat him and they get drunk.
Men leave their children, machines never do.
Ja, precis. Hon har blivit så cynisk.
Hon börjar bli lite såhär Team Skynet där till slut. Hon är liksom halvvägs att gilla att hon fått den att ta över.
Hon är i alla fall okej med robotdammsugan.
Ja,
hon börjar värmas upp till att vara
Om vi ersätter alla, om vi ersätter bara männen med robotar, så kan vi möta Skynet.
Men apropå det här alternativa slutet som ger förklaringen till hennes voiceover lite grann genom filmen. Har ni sett det när det,
nej,
när det klipper till typ Los Angeles år 2029 eller något sånt där?
Ska vi se det?
Alternativa slutet?
Ja, exakt. Ja. Och då är det så här, Linda Hamilton sitter på en parkbänk i en lek, typ lekplatsen som man ser sprängas tidigare, ja, i filmen liksom. Mm. Och hon sitter där i så här fruktansvärd old lady makeup liksom, ja, och pratar i en diktafon och så här.
Ja.
Och det var då jag förstod att liksom, om maskiner kan lära sig värdet av ett människoliv så kanske vi också kan det liksom. Mm. Och så fortsätter de prata om så här, nu är min John han slåss inte med vapen längre.
Han är Congressman Connor
with words and logic in the American Congress. Och så är John Connor där och typ leker med sitt barn liksom, mm, i den här lekparken, och de kommer, hon knyter liksom skosnöret på sitt barnbarns, mm, doja eller någonting.
Åh, oh, gud, det var det såsigaste jag har.
Ja, det är så fruktansvärt alltså.
Och det är där vi ska tacka då filmbolagscheferna.
Exakt, ja. Samma sak att de tog in, ja, det ångrar jag ju lite för sig, men inte själva klippet, men de tog ju tillbaka Michael Biehn också. Han möter henne i någon dröm när hon sitter på mentalsjukhuset och typ uppmuntrar henne och typ säger you're strong så här, och typ tar bort lite från hennes egen styrka att han är där i någon slags
just det
vision och liksom hjälper henne att komma vidare
you're
på något
beautiful
sätt.
Beautiful and you're capable. Han har blivit DJ Khaled.
Man, you're sexy, you ain't got no fat on your body. You can get any man you want. Any man will be lucky to have you.
You deserve this.
När hon går till psykologen och bara, jag är för bra för det här. Jag förtjänar något bättre.
Ja, men så det, ah, nej, lökigt, verkligen. Mm.
Och den här scenen när Arnold ska lära sig att le.
Ja, ah, just det. Den har inte lika mycket problem med.
Nej, den är goofy. Där känner han kanske att nu blir det för goofy. Liksom.
Så mm. Jag är svårt bara för det som är kvar. Liksom. Ja. Jag tycker ju slutet är jobbigt som det är. Mm.
Så,
att jag,
så fort det är någonting i dur, Ola bara, nej.
Vad är det som sticker ut när det kommer till skillnaden mellan ettan och tvåan?
Jag gjorde en kort lista som jag är... det finns för- och nackdelar med dem. Alltså, jag vill egentligen inte riktigt ens ta ställning, men jag tyckte att det som talar för tvåan är ju att dels mycket bättre actionfilm liksom, på alla sätt. Bättre ljud, klippning, effekter, whatever liksom. Det är också starkare karaktärer. Dels Linda Hamilton som är svinbra, men också dynamiken. Även om jag inte gillar pojken, så tycker jag att pojken och Arnold tillsammans har en jäkligt bra... Mm-hmm. Alltså det är ett schysst samspel liksom. Mm-hmm. Det finns inte motsvarande ettan. Det är ganska bleka karaktärer där. Det är inte kul att se dem tillsammans.
Nej.
Det händer det är inte så jävla bra spark mellan Reese och Sarah Connor, tycker jag.
Nej, det är inte det. Jag tror inte att det är skådisarnas fel.
Nej, jag gillar båda karaktärerna, men just deras...
Men det är ju för deppigt alltid.
Ja, men jag gillar deppigheten, men den sjunger inte liksom. Jag tycker deppigheten är typ Blade Runner har en bra deppighet. Den här deppigheten är... Den är bra på vissa sätt. Tematiskt är den bra, men karaktärerna är lite svaga liksom. Det som är nackdelen med T2 är ju att den är löjligare. Den är ju tydligt, det är ju tydligt medvetet att den är mer för barn och lite snällare och mer skämt, mer ingen ska dödas. Ska någon råka illa ut så ska de lite förtjäna det. Och sen är också storyn sämre, och det där slutet kommer in, att förutom att det är lite smetigt med eftermonologen, så är det också lite ologiskt med att de bara löser alla problem. Jag tror vi kom in på det tidigare att det är ju någonting med hela Terminator-historien som bygger på att det är hopplöst, men att det finns ett ljus i mörkret, det finns en frälsare liksom, man kan fortfarande kämpa för någonting. Men om det bara är att spränga allt så att framtiden inte har hänt, så blir allt det andra meningslöst. Då är inte John Connor viktig längre, eller Sarah Connor inte viktig. Allt handlar ju bara om att stoppa det innan det har hänt, och då är det lite som att man vaknar från en ond dröm. Och jag vet inte, det tunnar ut mörkret, och det gör också storyn lite poänglös, när man bara kan... Alltså det är liksom inte ett drama där saker står på spel för att det fanns en enkel lösning som gjorde att man slapp allting.
Jag håller med.
Men jag kallar det enkelt vad de måste gå igenom.
Nej,
allihopa.
Men det är inte logiskt, utan det är bara så att man vill tillgodose att alla vill ha ett lyckligt slut, så då löser man alla problem på en gång istället för att leva kvar den här hopplösheten och kampen, och det rycker undan mattan för hela upplägget. Så jag tycker inte att det är bra. Sen när det gäller vissa av de där liksom, tummen upp och det där, det är ju en smaksak om man gillar det. Jag gillar inte liksom, men det är ju en
ton. Det är så jävla roligt när jag tummen upp.
Ja, men det är ju sött, men frågan är, vill man ha sött i en Terminator-film?
Jag kan tänka mig lite socker på slutet.
Och jag kan tänka att det är lite samma sak med killen. För mig kan killen, som jag tycker är jobbig, väga över till att jag tycker att han är bättre, för att jag njuter liksom inte av att ha ett lite så här tufft barn som åker motorcykel. Men det kanske man gillar, och då är väl det bra då.
Men jag håller med när du säger att alltså, dynamiken mellan, alltså idén på pappret att ha en unge med som inte har en faderfigur, som får en Terminator som en ny faderfigur. Alla bitarna är liksom bra på något sätt.
Ja, förutom det där barn i film vet man att det är en varningsklocka liksom.
Ja, exakt. Men där har jag en spaning som jag skulle vilja komma runt till senare också. Men jag tycker att Cameron kan liksom strukturera ett manus. Som nästan ingen annan kan. Men sen när han ska fylla det där med dialog och sånt där, det är ju då det blir liksom problematiskt. För att han kan liksom inte...
Prata.
Han vet inte hur...
Lyssna.
Jag tror inte han är riktigt människa, alltså. Mm. Tyvärr. Jag tror han är...
Liksom, jag tror han är distanserad från social talang, skulle jag säga.
Ja, det är alltså. Om man dömer av historien när man har hört från hans inspelning.
Ja, och sådär, liksom. Så jag tror att det är därför hans dialog också är väldigt styltig. För han vet inte riktigt hur man pratar med
det
människor.
Det bästa citatet han har hört var... You look like a sitting duck.
Han bara, wow.
Men han har ju gjort... Men han har gjort ettan också, så jag kan ju inte liksom skylla på att Cameron är dålig. Men det finns ju en genreförflyttning också. Men ettan där han lanserar begreppet technoir, och det är filmer som Flykten från New York, Blade Runner. Mm. Kanske lite grann Alien på något sätt också. Men det är liksom den mörka framtids... lite... deppiga stämningen. Och det här är ju mycket mer en 90-tals blockbuster action. Det är mer Independence Day och The Rock och sådana filmer. Mm. Och det är också en smaksak vad man gillar där. Men den här flyttar ju definitivt genren till någonting mer explosioner och snabba klipp. Liksom.
Det finns ett hopp.
Ja, men det är mycket mer hopp. Men mycket mer familjefilm, humor och mycket mer fart och fläkt och coola lastbilar som exploderar.
Jag tror att det var ett logiskt steg i den här evolutionen av det här franchiset, att det första var en ganska stor chansning, och nu insåg de att shit, vi kan ju sälja så jävla mycket popcorn. Och då gör de typ kanske en av de bästa popcornfilmerna ever.
Ja, men man måste också respektera det. Om någon bestämmer, jag ska göra den bästa popcornfilmen som har gjorts, och så gör man det, alltså hatten av liksom. Så att jag har inget att invända.
Nej, och det är lite så, alltså, det är klart man kan jämföra dem, men det är också två helt olika genrer. De har ju samma namn. Men det är två helt olika. De har helt bytt genre liksom.
Ja, precis.
Och jag tycker båda filmerna är bra i sin respektive genre. Det är inget snack om det.
Ja, men det är samma sak med Aliens och Aliens 2.
Det är en ganska
och
bra
alla fyra egentligen, att alla fyra Alien-filmerna känns som det är typ samma film.
Ja, trean där.
Ja, men att det är jätteolika röst eller visioner liksom, som gör ungefär samma story. Sådär.
Erik hade, sist vi pratade om Terminator, då hade du en, du pratade om psykiatriken.
Ja, som, Dr. Silberman.
Ja, som han har fortfarande liksom inte fattat. Va?
Nej, han går ju förbi Arnold i första. Och här är han liksom så här, head of psychiatric division liksom. Och då får han ju se Terminator. Han får ju se bägge Terminator. Så dels den som blev beskriven för honom, och dels en helt ny variant som flyter genom väggar. Men det roligaste är ju i trean, som vi inte ens behöver räkna in i den här liksom,
inte kanon.
Nej, inte kanon. Men där dyker han ju bara upp helt plötsligt så här, och bara, hi, I'm Dr. Silverman. Och så har han bara förnekat alltihop. Han bara typ så här, jag förstår hur det känns, men ibland ser man bara hemska saker. Och så råkar det vara den hemska saken jag förträngt liksom. Så kommer Terminator igen, då blir det ju så här, okej. Men här är väl fortfarande han lämnar ju polishuset och på något sätt glömmer att det är någonsin har hänt. Och han är ju väldigt rolig i den här också, för jag gillar den skådespelaren. Han är väl bra
i båda filmerna, inte det?
Ja, det är han.
Och hur han är i trean vill jag inte ens veta.
Inte värt att undersöka, kan jag säga.
Jag gillar när han tappar cigaretten.
Ja.
Det är bra cigarett-acting när liksom den bara faller ut ur munnen på honom.
Just det.
Förvånad.
James Cameron är bra med cigaretter. Det är både den här och Aliens, är de här långbrinnande cigaretterna.
Ah, just
stoppa in lite ståltråd så att inte askan ska ramla av. Ja. Det ser ut som att de är liksom mer statiska när de tänker på alla hemska aliens eller Terminators som
just
finns
där ute. Det. Man bara, oj, där sitter de och varmröker, tänkte man.
Ja.
Det är vilken rökruta nu plötsligt. Mm.
Topp 5 varmrökarfilmer.
Anna James Cameron.
Att han gör en brygga. Fantastisk varmrökning scen. Att han gör en brygga.
Att du bara drar den ur arslet så.
Ja. Men den är med mig.
Kan du inte säga den barnspaning? Eller ska vi spara den till Patreon kanske?
Nej, men vi tar den nu för fan.
Ah, nej, men jag tänkte på det här med att ha med ett barn i en så här svinstor blockbuster actionfilm liksom. Mm. Att det känns som att det var något som tillhörde 80-talet och 90-talet mycket mer än nu. Alltså nu känns tanken absurd på att det skulle vara med ett litet barn i typ en Marvel-film eller en Star Wars-film. Ja. Men då var det liksom, det var Newt i Aliens och det var John Connor här och det var liksom den här ungen i Waterworld typ, för att ta ett sånt exempel.
Mm. Mad Max 2.
Mad Max 2. The Feral Kid som är awesome.
Alltså,
för den ungen snackar barnet. Inte. Den ungen snackar inte.
Jag vet.
Det är det som är hemligheten.
Han läser lite grann, va?
Eller? Men jag undrar, dog det där med... Dog det med ja.
Läser faktiskt.
Dog det med Phantom Menace?
Jag tänkte just
blev
det.
Blev folk så jävla ledsa på Phantom Menace att alla, inklusive filmbolagen, bara såhär, nej, inga fler
jag
unga.
Jag tycker vi ska utgå från det, för att det är en så rimlig förklaring.
Jag tänkte de såhär, vi kan inte förstöra fler liv.
Nej, vi borde vända en trend och hata. Istället för att hata Jake Lloyd borde vi bara tacka innerligt.
Ja.
För att vi faktiskt slapp det i framtiden.
Jag tror att det kanske var det, men också att Steven Spielberg slutade ha barn i filmer. Mm. Och började göra mer kanske. Vuxna filmer.
Ja, just det.
Och där var det så... för att han gjorde det bättre än någon annan.
För det var nog E.T. som startade skiten.
Ja, någonstans där.
Där någonstans. Alltså,
det var ju Kids även i Hajen.
Men inte framträdande roller. De var inte relief, så de var inte viktiga liksom.
Nej, de var där. Men sen var det E.T., sen var det Goonies, sen var det Indiana Jones, sen var det...
Det var mycket komediserier under den här perioden också med barn i fokus. Det är ju så här Cosby och Huset fullt och sådana
scener. Var det inte så här, om man får vara lite politisk, att man vill, man, folk började, familjer började vittra sönder i USA. Alltså, det här 50-talets familjeideal, det var inte alls lika hett.
Jag tror du menar på grund av att deras barn var tvungna att ha med i filmer.
Nej. Men familjen som koncept var tvungen att liksom, man var tvungen att man startade en massa sådana så här, det här kan ni se tillsammans.
Mm. Just det.
Alltså, förmodligen har de också haft någon idé som kanske, ibland går det ju bara sådana här tanketrender, Spielberg gör en populär film och så tror de att barn gillar att se någon som de kan speglas i, de vill ha ett eget barn att titta på, sen så upptäcker bara att nej, barn gillar inte att se Phantom Menace, de vill se bra.
De vill leka att de är coola förebilder, de vill inte leka att de är ett annat barn.
Men det kan bli en sån mental grej, och sen vet jag inte hur det är med såna familjesitcom som ju var jättestora, och jag vet inte om de finns längre, de där.
Det kanske slutade
roliga
med
barnen film sitcom som fanns.
Ja, just det. Det kanske slutade också med när Michael Jackson låg med Macaulay Culkin. De var så här, we can expose the kids to this sort of danger.
Ja. Vi trodde han var världens bästa barnvakt. Kändisbarnvakten nummer ett.
Mm, jag har berg- och dalbana och skida.
Precis. Det visade sig att lekfarbrorn hade en anledning till att vara lekfarbror.
Stranger Things hade ju lite barn.
Mm. Men det var det är ju en serie för gamla gubbar som vill minnas 80-talet.
Ja, så det är ju mer en referens.
Mm. Ja, precis. Då blir det på något sätt en annan grej. Det blir som meta på något sätt.
Ja, exakt.
Nej, men sen finns det ju såklart stora filmer som har barn i sig. Sådär. Men just tanken på att världens största blockbuster ska ha liksom en liten unge som är typ störande. Liksom. Mm. Det känns väldigt främmande idag.
Jag kom på en. War of the Worlds 2000, vad det nu är med Tom Cruise.
Det är sådana där stora katastroffilmer. De kan faktiskt ha lite barn.
Mm. Ja, men där ingår det väl i genren att alla möjliga slags människor ska finnas med.
För visst är det. Och det, det var en stor grej också att de gjorde så här inget blod i den. För att den skulle gå. Och se. Den är inte från...
Ja, just det. Man blir bara vaporized på något sätt.
Just det, Dakota Fanning som är i andra änden av spektrat mot Edward Furlong som är en barnskådis som också är jättejobbig, men hon är jobbig för att hon är medveten själv om att hon typ är bra.
Ja.
Så hon agerar som en vuxen person skulle agera fast hon bara är som ett barn.
Och jag är liksom kluven till Dakota Fanning, för ibland är hon så jävla bra. Men man vet också att hon är ett barn.
Ja, och barn beter sig inte sådär bra.
Nej. Liksom, sådär.
Barn är mycket mer falska.
Ja, det är sant. Du, och omedvetna. Ja, verkligen.
Hur är du, Nils, nybliven pappa? Nu tycker jag vi lugnar oss att bara hitta här.
Ska vi gå till frågan eller?
Ja, det tycker jag verkligen.
Erik Broström, Terminator 2, håller den?
Ja. Mm. Det är en klassiker som jag tror jag alltid kommer tycka hålla. Den är så bra också i att, som man sa, att den beskrivs som den perfekta actionfilmen, i det just att jag kan uppskatta att det är ett konstverk att göra en lång actiontagning. Mm. Men den är så snyggt genomförd att man bara häpnar. Och jag gillar ju den här plotpointen av att spränga Cyberdyne System. Hela den grejen med när de tar in Joe Morton också, som är underbar som Miles Dyson och allt det här. De ska spränga där och grejer och hit och dit. Och, jag tycker den är så otroligt underhållande. Och så snygga stunts och grejer. Helikopterpiloten flög under bron på riktigt för att det var jobbigt att göra CGI. Ah, fan! Mm. Så en jävla bra film. Mm. Arnold Schwarzenegger var tvungen att komma in Christmas Day och göra en reshoot och dra ut sin här metallgrejen och vakna till liv igen. För att James Cameron insåg att publiken fattar inte varför han bara kommer tillbaka helt plötsligt och skjuter ner honom i den där. Nej, det är så mycket med den här. Jag babblar inte mer. Den håller.
Fanny Agazzi, håller den?
Ja, den här håller inte ens en fråga om saken. Det här är en fantastisk familjefilm. Faktiskt. Ja, det är det. Jag tänkte så här, fan, den här tror jag till och med min son skulle uppskatta och gilla och sådär. Sen det finns en lite läskig scen, och det är ju när han dansar och är halv där på slutet. Ja, det är en väldigt konstig effekt som. Men det är väl också det, den variationen får man lite minspel där från hans sida.
Men den håller.
Den håller.
Nils Mattsson, håller den.
Ja, men jag är frestad att säga nej bara på grund av Edward Furlong. Ja. Egentligen. För att det känns känns det omodernt att ha en unge med, och så är det en så extremt störande unge. Ja. Liksom. Och att hela filmen, som en uppföljare till Terminator, så är det lite av en bummer av de skäl vi har nämnt. Men som en standalone actionfilm så går den definitivt att kolla på idag.
Ola Aurell?
Ja, jag säger också att den håller. Vi är ju överens om massa grejer där, så jag inte gå in på det. När man ser dem in på varann som jag gjorde nu, så blir det också slående att den är lite mer uppföljare än man kanske tänker på. Att den lever lite grann på att upprepa repliker, hänvisa bakåt. Den gör en lite slafsigare version av samma historia en gång till. Sådär. Alltså i den första så finns det ju ändå en tanke med varför de bara skickar två robotar, för maskinen pajar. Här är det bara... Så gjorde de samma sak igen. Här är två nya robotar. Behöver inte ens kommentera varför de inte skickar fler. Eller hur det här sitter ihop. Alltså det är mycket mindre ambition att leka med tidsresan och alla de grejerna. Det, utan nej, skit i det. Vi vill bara se biljakten nu. Mm. men den är ju... förutom att den är en bra actionfilm då, så tycker jag fortfarande att den håller rätt bra. Effekterna åldras ju, men de åldras förvånansvärt liten då. För att de här metalleffekterna är... De är ganska lätta att tro på nu också. Mm. För att de har gjort någonting de kan. Det är också inte så här klassiskt fel med CGI, att man försöker göra för mycket innan man har tekniken. Men här har de gjort saker som de behärskar. Liksom. Mm.
Mm. Ja, jag tänkte säga, får jag flika in där?
Absolut.
Bara apropå CGI, att det är ju en så här sägning som man hör så här, ah, det är fan bättre CGI-effekter i Jurassic Park eller i T2 än vad det är idag. Liksom. Kan folk säga ibland, om man umgås i sådana kretsar där folk pratar om sånt. Ingen? Nej, okej.
Tyvärr, krogen ringde.
Men så är det ju inte. Det var ju mycket, mycket sämre på den där tiden. Men skillnaden är ju att då visste de att så här, det här är inte realistiskt. Liksom. Så det var ju bara när det var absolut nödvändigt som de hade med en CGI-grej i bild. Liksom. Sen har de ju använt 1000 andra sätt att göra T-1000 på den här filmen. Liksom. När det är så här snabba klipp, så är det liksom, ibland är det ju bara praktiska effekter, typ när han är söndersprängd där på slutet. Då är det bara en stor grej som Stan Winston har byggt, med ett huvud som öppnar munnen och liksom snurrar på ögonen sådär. Mm. Det är därför det ser så creepy ut liksom. Och i en annan scen är det bara så här klipps snabbt till, när T-1000 är halvmorf, han är fortfarande silvrig men han är som en polis liksom. Mm. Men han ska fortfarande vara metallläge. Då är det snabba klipp när han slåss med Arnold, när de bara har tagit en snubbe med snutuniform och sprayat honom i silver. Liksom. Ja. Mm. Så att om man pausar bilden där, då ser man att det bara är en liksom, snubbe som är silvermålad. Liksom, så där. Men det går så fort så att man märker inte. Liksom, allting bara smälter ihop till en perfekt effekt som egentligen är 5 olika effekter. Liksom.
Ja, och strax innan Hasta la Vista Moment så har de tagit någon som har proteser egentligen och låtit honom stå, liksom, läste jag.
Just det.
Och så klipp till Robert Patrick som står på någon platå. Alltså du vet, de har verkligen blandat det så att det ska se så pass bra ut som möjligt. Och det är ju verkligen fördelen med.
Och när de skjuter honom och han får hans liksom, typ blir så här blob, silverblobbar på hans kropp liksom. Mm. Vissa av dem är tydligen såna här aluminiumpajformar
som
Stan Winston bara, men det här blir ju skitbra, och så har de bara tejpat fast dem liksom, sådär.
Men det går så fort. Det går ju så fort så att man knappt märker. Precis. Det är helt sömlöst.
Ja.
Men du säger att den håller, Ola?
Ja.
Ja, samma här. Jag säger att den håller. Den går att se än idag och det känns inte som att den är så jävla gammal. Den är ändå 31 år gammal nu, va?
Ja.
Och men det känns inte, den känns fräsch fortfarande. Fotot är skitsnyggt, ljudet är skitsnyggt, specialeffekterna håller fortfarande. Hade kunnat remasteras där när lastbilarna har brunnit upp och T-1000 går animerat fram och i silverläge liksom, så bara, fan kom igen, gå in och gör en remastering av den där, det är värt det liksom. Men utöver det, skitsnygg film, snyggt sammansatt. Edward Furlong är jättedålig, men trots det så är den värd att se liksom.
Säger något om filmen trots Edward Furlong.
Och han säger
it's been a lot of time in Nicaragua. Vi ska prata vidare bakom betalvägg, och då kommer en massa andra grejer, men tills dess så, vad blir det nästa vecka förresten?
Ratatouille.
Oh! Mm. Pixar!
Ja.
Fan vad kul!
Vad där... glad du blev! Ja. En liten råtta som lagar
mat! Ja, vi har fina minnen av den. Gillar du den?
Jag har bara sett den en gång, men jag minns att jag tyckte om den.
Ja. Jag har varit Martin Sonneberg i alla fall. Du har varit Erik Broström, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Nils Mattsson, du har varit Ola Aurell. Yes. Och vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hasta la vista, baby.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.